Välkommen till GF-podden igen, alla lyssnare. Idag så ska vi tala om ett speciellt ställe ur apostlagärningarna. Det var Paulus talar till människor som har mycket olika livsåskådningar och synsätt. Vi ska alltså tala om Paulus tal på Areopagen. GF-podden är, för ni som inte vet, en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfatt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Idag så har jag med mig en av våra trogna medlemmar, Robin Heikkilä. Välkommen med.
Tack så mycket.
Ja, Paulus tal på Areopagen, så det finns ju förstås i Nya Testamentet i Apostlagärningarna. Robin, när du tänker på apostlagärningarna, vad är det som först kommer i tankarna då?
Nå, det kan vi ju säga att apostlagärningarna talar mycket om, förstås om apostlarna och gärningarna som vi hör redan i namnet. Jesus gav ju en uppgift åt sina lärjungar och sina apostlar att föra ut budskapet. Och han utrustade dem med den helige ande och kraft så att de kan föra evangeliet vidare till Judeen och Samarien och från Jerusalem till Rom, kan vi egentligen säga. Och det är väl kortfattat. Vad tänker du själv om apostlagärningarna?
Ja, nu tänker att det är just berättelsen om vad Jesus fortsatte att göra genom sin församling. Och där i början av apostlagärningarna så ser vi att pingstdagen så innebär då att församlingen, man brukar tala om att det är församlingens födelse. Och därifrån så ser vi hur den sprider sig och hur apostlarna både i medgång och motgång kämpar för evangeliet med Guds kraft. Det här när Paulus är på Areopagen är på många sätt för mig ett speciellt bibelställe, för det skiljer sig i en del från många andra bibelställen när han träffar många olika andra filosofiska riktningar och liksom bemöter det. Så jag tänker att det kan vara bra idag också att vi läser den här texten och funderar att hur bemötte Paulus sin samtid och på vilket sätt förde han fram evangeliet. Robin, hur kommer det sig att Paulus kommer sig till Aten?
Ja, Paulus var i Thessalonike och där så var han också i kontakt med olika människor och förkunnade att Jesus är Messias. Men sen så tog de inte emot honom utan de jagade bort honom därifrån. Och sen for Paulus till Berea och där tog man egentligen emot budskapet. Man forskade i skriften för att se om det stämmer det som Paulus säger med vad Gamla Testamentet hade sagt. Och sen for han då vidare till Aten. Och egentligen var han bara på, han väntade i Aten på sina vänner. Vad står det om Paulus när han kommer till Aten?
Vi ser här i hur Paulus väntar då i Aten och han liksom blir upprörd i sin ande då han ser att staden är full med avgudabilder. Och när han då ser det så leder det till att han då talar med judarna i synagogan som vördar Gud. Och dessutom så talar han också med varje dag med dem som han träffar på torget. Och där står det då bland annat att han träffar epikureer och stoiker och filosofer och dylikt. Och det här, det funderar då att vad vill den här pratmakaren säga när Paulus då talar med dem? Och att han verkar vara en som förkunnar främmande gudar. Och det här säger det just eftersom han predikar om evangeliet om Jesus och uppståndelsen. Så Paulus han både det här diskuterar med de här som finns där, lär känna deras synsätt. Kanske han redan kände det från förr, det vet vi ju inte riktigt hur mycket han kände till. Men han lärde i alla fall känna vad det var för typs religiositet som fanns där just då. Och samtidigt så kunde han också föra fram budskapet om Jesus. Vad liksom tänker du när vi just talar om det här?
nu jag tänker för oss i vår tid, att man kan tänka på att var är dagens liksom mötesplatser där man möter människor, var är dagens areopagen, eller var är dagens mötesplats där man diskuterar om tro och liv och då kan jag tänka, nu jag har två saker kanske. Jag älskar att sitta i tåg till exempel. Jag menar, man är på väg någonstans en lång tid, och då har man liksom tid att avverka, precis som Paulus, det står att medan han väntade, ofta så väntar vi till exempel i tåg på att komma fram från plats A till plats B. Och det är en ypperlig möjlighet att diskutera med de människor som sitter kanske bakom eller framom eller vid sidan. Jag tänker på speciellt på tåg. Har du andra mötesplatser där du tänker att vi kanske kan mötas och diskutera på andra ställen än tåg?
Ja, när jag tänker framförallt på kaffepauserna. För ofta så har vi ju kanske sådana jobb som är sådana att vi kan inte som prata samtidigt, eller att arbetet blir lidande på grund av att vi pratar, om vi pratar mycket då. Så till exempel kaffepauserna är ju bra möjligheter att liksom tala om det som händer i världen och liksom vad folk tycker om olika saker. Och då hittar man ju många möjligheter också, kanske ingångar att prata om Jesus och evangeliet. Och som vi ser så får ju Paulus, när han tidigare då tar reda på att vad de har för olika synsätt och talar på torget, så tar de med honom till just Areopagen, som just är då en, det är egentligen ett ställe var de liksom har sin domstol, men liksom enligt vad vi läser i texten så verkar det inte vara så att de tar med Paulus dit för att liksom döma honom för något brott.
Nej.
Utan snarare för att de är intresserade av att vad han har för en ny lära. Ja. De säger att det är märkliga ting du låter oss höra. Nu vill vi veta vad det rör sig om. Och så börjar då Paulus tal på Areopagen. När Paulus börjar sitt tal, vad kommer du att tänka på just då?
Nå, hans inledningsord så är liksom, tänker den här common ground, att han bemöter att jag ser att ni är mycket religiösa här i Aten. Och jag tycker det här är en fin stad, kanske han inte sa det, men jag ser i staden att ni liksom ni har gudabilder och så fann jag ett altare som har inskriften åt en okänd gud. Och så börjar han. Och själva upplägget, vad är det första som du skulle säga om hans upplägg om talet på Areopagen?
Nå, som du förklarade det här med inledningen, och sen så då på något sätt så tycker jag att det blir som han avlägger en trosbekännelse att vad han tror på. Men samtidigt också att han liksom riktar då fokuset att liksom att det här är också någonting som hör till er. Att han liksom placerar in det här, att det här är inte bara en av flera, utan det liksom, han kallar folket liksom till att komma till tro på det som han predikar. Så det är på många sätt en trosbekännelse och en slags predikan som han har där också.
Jag tänker också att vi talar om de här epikureerna och stoikerna. Jag kom på nu att stoikerna som hyllade panteism, att Gud finns i allt, och Paulus egentligen börjar med det. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den, och han har gett åt alla liv och anda och allt. Han liksom börjar från någonting som de känner till och det är utan att göra avkall på budskapet, för jag menar, första Moseboken och så berättar hur Gud skapar allt och upprätthåller allt. Så han börjar med det de känner till, tänker jag.
Ja, så kan det nog vara att han liksom tar avstamp i det vad det känner till, men det blir ändå på något sätt en nyansförändring. För att atenarna på något sätt trodde att de hade liksom sitt ursprung från gudarna, medan andra till exempel inte hade det, människor. Så att Paulus skiljer nog ändå så att det är inte något annat än vad de andra är. För han säger att av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Så Paulus förklarar att alla människor är skapade av Gud, och senare också så kommer han då till att de gudar som de har där i Aten så är inga riktiga gudar, utan det är Gud som har skapat allting, som upphöjd överallt. Vad tänker du om det här?
Jag tror att jag läst någonstans att just de här människorna, att de just tänkt att man är det här särskilda släktet av de här gudarna, och alla andra är liksom, de är inte av det släktet. Att på det sättet så säger ändå Paulus att vi alla människor är förenade under en och samma Gud, att det finns bara en Gud som har skapat mig och dig och alla människor, och dig honom, och då kommer han till Kristus, att det är genom Kristus vi förenas. Och så säger han det om deras egna skalder, som även era egna skalder som ni läser, och så säger det också att vi är av hans släkt, och då kopplar han till både till Gud och sen till Jesus som har stigit ner.
Och jag tänkte vi kan ännu säga några ord om det här inledningen, där vad han talar om att han finner ett altare där vad det står åt en okänd gud. Och det använde han ju då som en ingång till att just prata om den okända guden, vilket då han kopplat till att det är just Gud som har skapat allting. Och även så använde han det här för att visa som att han liksom är inte liksom en skapad gud. Han har liksom inte blivit lagad av människohänder som någonting, utan han är liksom över allting. Så, och just det här när han säger att vi är av hans släkt som du nämnde, så kommer Paulus in på just det här att är vi nu av Guds släkt, bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Så där ser vi att han liksom visar på liksom att det, Gud är ingen som är skapad, utan Gud är den som har skapat.
Ja, man kunde säga att God is not created, but God is the creator. Man kan säga så. Men sen så tar det väldigt avstamp, han kommer hit på ett nytt spår. Och det här tycker jag är intressant, eftersom du talar om det här att Areopagen var lite som en domstolsprocess. Och då brukar det vara så att liksom de här åhörarna och alla de här, det är en person som står där fram som ska dömas. Men liksom känns det som att Paulus vänder det till att nej, men nu är det den guden då som jag förkunnar för er, han dömer er. Alltså perspektivet hamnar då på människorna som är där runt omkring. Och det kan ju kännas som väldigt grova ord av Paulus, men det är väl den här skärpan i domen och evangeliets allvar, skulle man kunna säga, att Gud har länge haft tålamod med okunnigheten, men Gud har bestämt en dag då han ska döma hela världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Nu kommer vi nästan till slutet här, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så det börjar ganska så här lugnt och så här att han tar avstånd, men nu plötsligt så liksom blir det allvar.
Det är intressant det här som du säger om just den här domstolsprocessen, och det är ju i många och nästan alla Paulus tal här i apostelgärningarna så nämner han uppståndelsen
och korsdöden.
Ja, och korsdöden. Så det är också kanske viktigt för oss när vi talar med andra människor om deras trosuppfattning och vår trosuppfattning, så är inte poängen liksom att vi ska bara som prata om sista nytt och liksom allmänt, ja, vad tror du och jag tror det här och så vidare. Att det liksom inte, syfte är inte bara att liksom samtala, utan syfte då är att vi vill att de ska komma till omvändelse, att de ska lära känna den enda guden och honom som han har sänt, det vill säga Jesus Kristus. Och här använder Paulus då ordet att han har utsett, en man som han har utsett. Och just det här att, och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Så när ni kollar i noterna i er bibel så står det att en annan översättning på det här är att istället för erbjudit tron så är gett bevis. Alltså att han har gett bevis åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Vilket betyder att uppståndelsen visar då att det som Paulus talar om, det som han talar om det, Gud och Jesus, är det som är sant eftersom Jesus har uppstått från de döda. Så därför kan vi också säga just det här som vi talar om, att det är ingen liksom lättvindighet som vi kan tänka här, utan det är när Gud har uppväckt Jesus från de döda, så har han också på samma gång visat att Jesus är den som skulle komma och som är den som genom vi kan komma till Gud och till himlen.
Jag tänker att apostlagärningarna är ju också just att apostlarna hade sett Jesus uppstå från de döda. Det var därifrån som de fick också kraft. De var bakom stängda dörrar och tänkte att det blir inte ingenting. Men sen stod plötsligt Jesus ibland dem och sade frid vare med er. Och intressant är det att Paulus hade inte själv sett Jesus uppstånden, utan han såg honom i en dröm. Jesus visade sig en dröm för Paulus när han var på väg till Damaskus.
Och en syn
kanske. Ja, en syn. Och det tror jag var ganska övertygande, för direkt efteråt så började Paulus predika evangeliet om Kristus från att ha varit en fiende till Kristus.
Och Paulus nämner just det här om uppståndelsen också, att det var liksom inte bara liksom några som hade sett Jesus uppstånden, utan det var flera vittnen. Det var till och med 500 bröder på samma gång som han nämner i första Korinthierbrevet. Och då säger han också att, och de flesta av dem lever än. Precis. Som att man skulle kunna fara och fråga av dem.
Är det verkligen sant?
Ja, är det sant att Jesus har uppstått? Och det kan då vittna att jag har sett Jesus uppstånden. Och det är inte bara det, utan apostlarna är också villiga att lida för det. De är villiga att dö för det. Det är inte liksom, om du Robin skulle hitta på någon, ska vi säga, lögn, falsk berättelse, och om man skulle ställa dig till svars, och det finns personer som kan vittna om det är sant eller falskt, så liksom, inte är du beredd att dö för det då?
Nej, definitivt inte. Men jag menar, det verkar vara också, jag menar, i apostlagärningarna så ser vi att det möter det framgång. Människor kommer till tro. Wow, härligt, under och tecken. Och sen blir de piskade, de blir slagna, de blir kastade i fängelse. Och ibland så säger aposteln då, Gud, vi tackar dig för att du har sett oss värdiga att lida för din skull. Paulus skriver ju också i det andra Korintherbrevet 8 eller 9 att vi tänker på det uttrycket, allt förmår jag honom som ger kraft. Ett fint ord. Men före det så säger Paulus att jag har lidit käppsbrott, jag har varit misshandlad, jag har blivit stenad, jag har varit i fängelse. Men allt förmår jag honom som ger kraft. Och nu tänkte jag dra upp ett ställe från apostlagärningarna, och du sa det här att om det skulle vara baserat på en lögn så skulle det liksom dö ut. Eller det skulle... Det fanns en man som var en rådsherre som hette i stora rådet, som hette Gamaliel. Och när apostlarna var ute och vittnade, så sa han åt sina medarbetare i stora rådet att han sa till dem att håll er borta från dessa män, alltså apostlarna, och låt dem gå. För om detta människors påhitt eller verk rinner det ut i sanden. Men är det av Gud, så kan ni inte slå ner dem. Det skulle kunna visa sig att ni kämpar mot Gud. Det tyckte jag var ett intressant ställe, för oftast var det så att när de kom och det väckte liksom mycket liv i staden, så ville man liksom fängsla dem eller ta bort dem. Men det fanns också det här att men kan det vara av Gud? Nu kom vi kanske lite av spåret, men...
Nej, men det är viktigt att komma ihåg att det finns ett allvar i evangeliet, och att det är liksom man talar ju också om att Guds ord är ett tveeggat svärd. Dels så leder det till död för någon som inte tror, men för dem som tror så leder det till liv och evigt liv i Herren Jesus och med honom. Så därför så är det ett stort allvar där Paulus inte liksom undanhåller uppståndelsen, och liksom han vill inte heller undanhålla det viktigaste. Och det tror jag att kan vara en liksom just en, ska vi säga, en fälla för oss. Att när vi talar med folk så vill vi inte vara så anstötliga, eller vi vill inte liksom skilja ur på något sätt, och vi vill inte trampa på någons fötter eller på det sättet genom att säga att det här som du tror så leder till död. Men att man själv kommer med det som leder till liv och liv i Kristus. Och när man talar så här på det här sättet, som också man ser i apostlagärningarna på 4 ställen, så egentligen så ändå så leder det till att de tar emot budskapet, som det står i vers 34 här, att men några anslöt sig till honom och kom till tro. Men också ser vi i vers 32 att några börjar håna honom när han talar om uppståndelsen från de döda och det här, medan andra är lite intresserade och vill höra Paulus tala om det igen.
Ja, vi vill höra dig tala om detta en annan gång. Men om vi tänker så här, att när vi pratar i början om dagens areopagen och tänker att var finns så att säga dagens areopagen, eller vi möter människor, vi kanske inte får möjlighet att ställa oss upp och predika för en folksamling på 500 personer. Men om vi tänker att vi flesta av oss så har liksom vardagliga möten, så har du några praktiska tips hur man kan som våga prata med folk eller träffa människor och prata om tron och sånt?
Nå, en av de viktigaste sakerna att komma ihåg så tror jag är för det första att vi kan inte som tänka att nu ska jag omvända den här personen. Att nu liksom, nu vill jag omvända den här personen. Vi måste tänka att vi vittnar för den här personen. Och det är då Guds verk att liksom att verka i den här personen, så att personen kommer till omvändelse och till tro på honom. Sen kan ju personerna vända ryggen, och åtminstone för en tid. Och då kan vi inte göra någonting egentligen, utan då måste vi vara, eller vi kan göra någonting, och det är att be för dem. Och det var egentligen det andra som jag vill säga, att om du befinner dig i en sådan situation där vad du tänker att det här är ett utmärkt tillfälle att vittna, men jag har inte kraft, jag vågar inte, så be till Gud att du ska få kraft, att du ska våga vittna om honom. Så det är nog kanske det allra, allra bästa tipset. För att utan Guds hjälp så kommer vi aldrig nå vart ändå. Så det är att knäppa händerna och be till Gud. Och då, beroende på vilken plats man befinner sig på, så tror jag att vi får ledning av Gud till en möjlighet. Kan det vara någonting som vi håller på med, någonting som vi gör för någon? Kanske om vi håller på att arbeta med ett hus till exempel, så kan man säga att nu håller vi på att arbeta här med det här, och vi jobbar på. Tror du att du kommer till himlen genom det vad du gör? Tror du att du är tillräckligt god? Kan man fråga av en människa. Eller tror du på någonting? Så får de då svara att om de tror att de har det som krävs för att komma till himlen. Sen kan man också få en möjlighet då att till exempel prata om att vi har ingen möjlighet att genom det vi gör komma till himlen, utan Gud själv har kommit ner hit till oss, och när vi tror på honom så har vi evigt liv. Så det kan vara en sak, kanske väldigt grovt och svårt exempel som man inte kan använda sig av. Men i alla fall, någonting som du håller på med, någonting som du gör, någonting som du har läst, någonting som du tänker på just nu. Har du tänkt på det här? Eller något sånt kan man kanske använda sig av. Vad tänker du själv?
Nej, jag tänker med anknytningspunkter i samtalet. Om någon säger att jag var på VM-match och hela publiken stod upp och jubla, så kan man bara säga att jag vet ett ställe var de kommer att jubla ännu mer. Och det är himlen. Och dit jag är på väg. Där kommer att vara mycket större, mycket finare. Eller någon anknytningspunkt. Jag menar, jag som sagt, jag, de här anknytningspunkterna, vi har ju två öron och en mun. Så för första så är det bra att man samtalar med människor och lyssnar på människor. Och man kan ju kolla så att säga läget, att vem är den här människan. Att man kanske tänker det kanske smarta som vi alltid gör, att vi presenterar oss. Jag är Robin, jag kommer härifrån, jag gör det här. När jag var på tåget så jag träffade en kvinna på tåget faktiskt i sommar. Och bara det att vi gick med kostym, så frågade hon av mig då, där i restaurangvagnen, frågade att är du jurist? Och så svarade jag nej, jag är på väg på en kristen konferens. Och därifrån liksom tog samtalet liksom avstamp, och inte tänkte jag att nu ska jag komma till evangeliet eller omvända den här människan. Utan vi satt där och samtalade, och så också att vi båda har gemensamma punkter som vi pratade om. Och sen tänker jag väl att man får lita på andens ledning också, att Gud hjälper oss. Jag vet inte, att saker faller på sin plats. Att man kommer fram till ett bibelställe, eller till exempel som jag tänkt att dubbla kärleksbudet och gyllene regeln, så kan folk, ganska många människor kan det. Och då fick jag möjlighet att berätta den kristna versionen av den gyllene regeln. Och sen var det som du sa, att man får be för den person som man har mött och tänka att Gud använder inte bara mig, utan Gud kan kanske föra vidare den här människan, kanske har någon bekant på något ställe som de kan vända sig till, eller någon präst, eller om de har svar på frågor. Så det var ett praktiskt exempel. Jag tycker om att resa i tåg.
Mm. Jag håller med att tåg är en utmärkt areopag som du tidigare nämnde. Och det har nog hänt flera gånger för mig också att jag har i tåg fått möjlighet att tala om just nämen vad jag gör och vad jag som studerar med. Och på det sättet har det ju varit ganska många gånger när jag har rest med tåg, så har jag ju som studerat teologi. Vilket gör att det har varit ganska lätt att komma in på det genom det jag liksom har gjort då. Så en gång till exempel, jag vet inte om jag har nämnt det tidigare i radion, men en gång så där jag råkade sitta bredvid en flicka då som studerade ett främmande språk, och jag var ju intresserad och ännu är intresserad av språk, och jag fascinerade mig över det språket för jag hade aldrig sett det förr. Och det här, så jag frågade av intresse att vad liksom är det här för språk, att jag funderar att jag själv är intresserad av språk. Och så var det var någon slags gammal iriska eller någonting, något sånt språk, och jag var väldigt förvånad hur liksom hon var intresserad av det här, och hon gjorde bara liksom av intresse studerade det här språket. Så sa jag att jag själv är intresserad av språk och att jag studerar grekiska och hebreiska, och liksom på den vägen liksom gick vi då in på det, och jag fick som möjlighet då att fundera att vad tror hon på, lite den vägen. Det är liksom konstigt hur Gud kan leda en. Och det kom faktiskt fram då att hon talar svenska. Vi började först på engelska, sen finska, så blev det svenska. Så väl. Så det var lite roligt att det råkade sig. Det kan vara så att man är lite rädd för att vittna. Och det kan jag förstå. Att man är, inte alla är som till personligheten sådana att det prata med någon okänd på ett tåg till exempel. Men till exempel på kaffepauserna som vi nämnde, så kan man prata med det som man känner då redan, och har redan byggt upp ett förtroende, och man är då vänner med dem. Så där finns det en utmärkt då möjlighet att prata om trossaker, ja, med dem.
Och det kommer ju säkert alltid om fråga om tid. Att vi ofta har så upptaget att vi inte riktigt hinner prata med människor. Och det är kanske bra att tänka på i vardagen att vi ska ha tid för enskilda samtal. Eller ha tid för att lyssna, tala och diskutera.
Det slog mig nu att när du pratar så här, att vi ofta inte har tid, så skulle det kanske vara en idé då att man, om man märker att en person man talar med är intresserad av det man talar om, som här på Areopagen, så säger de att vi vill höra dig tala om detta igen. Om det är någon som på något sätt uttrycker det här, så stäm en kaffepaus.
Ja.
Fara och dricka kaffe och liksom tala med. Så blir det som en möjlighet att liksom att vittna. Menar,
ifall man har liksom, som man själv kanske upplevt att liksom, att när någon frågar väldigt kluriga frågor, så har man ofta en svar att man vet inte riktigt vad ska jag svara på det här. Det är viktigt att komma ihåg att vi behöver inte alltid ha alla svar. Man kan också säga att jag vet inte, men jag kan ta reda på. Och då kan man till exempel, det finns bra forum, man kan kolla fast på Unge Tro, där finns det mycket artiklar om olika teman. Vad är biblisk tro? Vad säger Bibeln om den här saken? Man kan fråga sin präst eller predikant, man kan så att säga också läsa sin egen bibel förstås om temat, men ifall det är svårt så finns det många olika hjälpmedel också. Katechesen till exempel är, som betyder då barnundervisning, så är ju också hjälpsam i det. Men det är väl viktigt att också tänka på att man har inte alltid alla svar. Ibland ställer folk väldigt kluriga frågor. Jag vet inte om du har märkt det någon gång.
Ja, nu har det kommit svåra frågor också, men som du säger, just det här att intressant fråga, att får jag ta reda på det här och svara det nästa gång. Sen så kan den frågan vara mer, kan vi säga, nuanserad än vad man har tänkt, och då kan man svara att vi har inte riktigt svar på det här, att varför finns det lidande till exempel. Vi kan inte helt veta allt vad som gör att det här lidande finns här och så vidare. Det kan vara en bra sak också att kunna säga att det här är svårt. Och så kan man också se att varför frågar du om det här? Har det hänt någonting i ditt liv? Som du sa, man har två öron och en mun. Att istället för att svara på frågan intellektuellt, så kanske det finns någonting djupare där bakom. Att man har någonting som man har kämpat med, eller det finns någonting som har gjort att man har fastnat just för den här frågan.
Ja, och det tycker jag också är fint att allt hänger inte på mig.
Absolut.
Att man kan föra vidare en människa fast någon annan som har förtroende för att jag vet inte om jag kan hjälpa dig just med den här saken, men jag kan prata med den här personen. Skulle du vara öppen att prata med den här personen till exempel? Om det är då någon som är mera insatt i något eller har någon kompetens som inte jag har. Vi har ju alla olika gåvor.
Så är det. Men det är också en unik möjlighet att själv lära sig mer.
Så är det.
Att när du, ofta när du talar om tron med någon, så klarar du också vissa saker för dig själv. Så därför kan det vara, även om du pratar med en annan människa, fast inte den personen får ut någonting av det där samtalet, så kan det hända att du får ut av det. Du får läsa Bibeln om det här ämnet, och du blir styrkt i din tro. Och du liksom, på det sättet kan det vara till nytta för dig, fast det inte är till nytta för den här andra personen som du pratar med. När vi har talat om det här tema, Robin, så vad kommer du liksom att ta med dig? Vad liksom lämnar du att tänka på när vi har liksom talat om det här Paulus på Areopagen?
No, det kanske är en sån här fundersam attityd att var rör jag mig i mitt liv? Var träffar jag människor? Vad vill Gud göra också genom mig? Att liksom att använda sin tid, att använda sina öron, sin mun, att finnas till för sina medmänniskor där man just lever och verkar just nu. Du då?
Jag tycker att du sa det på ett sånt bra sätt, så jag vill att vi ska just lämna och fundera på de här frågorna som du sa. Att var rör jag mig idag? Var kan jag hjälpa? Var kan jag lyssna till någon? Prata med någon? Och till det här får vi förstås be Gud att han ska leda oss till sådana platser, ställen där var vi kan vittna om honom. Och alltid när vi vittnar så är det ju för att vi vill den här människans bästa. Inte för att vi ska som försöka vara bättre än någon annan, utan för att vi vill att också den här människan ska få del av den nåd som vi har fått del av. Och till det här så vill också Gud hjälpa oss. Och han har lovat att han ska vara med oss. Och just den här saken så kan vi nog också lova att Gud är med när vi vittnar om honom. Så där vill han vara med oss.
Och att hans ord aldrig återvänder, utan att ha gjort den verkan som Gud har vill att det ska göra så. Vi får ju alltid lämna det på det. Jag har ett avslutande psalmord. Vi kan be med det här psalmordet till slut. O Herre, vad menar vi talar? Gud, ge oss din sanning och tro. Vi vill att du själv ska höras, ty förstå för vårt hjärta ro. Amen.
Amen.